Podplay.
Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Strålkastarljusen skär som vita pelare i natthimlen. Lyxbilarna står uppradade framför ingången. Och längs röda mattan trängs hundratals fans och journalister. Kamerorna smattrar och utbrända glödlampor krossas under fotografernas skosulor. Hollywoods elit rör sig sakta under den väldiga upplysta markisen. Filmstjärnorna kastar slängkyssar och inövade leenden åt beundrarna, medan de tar sig in i den pampiga biografen. Där kommer den stora stjärnan själv, Charlie Chaplin. Åskådarna väller fram som en mänsklig våg. Men det är inte bara honom de vill se. Hedersgästen lockar minst lika mycket. En man med vildvuxet hår och buskiga mustascher. Albert Einstein. Världens mest kända snille.
16 hours ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. An important Japanese army base. That bomb had more power than 20,000 tons of TNT.
I kamerablixtarnas sken vänder sig Chaplin till sin gäst. Folk beundrar mig för att de förstår sig på mig. Men dig beundrar alla. Men ingen begriper ett ord av vad du säger.
Du lyssnar på historien om Albert Einstein. Mannen som omdefinierade vad vi ser som sant. Och som kallats världens smartaste människa. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. ...1931 är fysikern Albert Einstein så berömd att han är hedersgäst när tidens största filmstjärna har premiär för sin nya film. Han har gjort ett sånt avtryck på vetenskapen att till och med vanligt folk utan större intresse för matte och fysik vet vem han är och vill ha hans autograf. Det är inte många vetenskapsmän som lyckas med det. Och Alberts väg dit var allt annat än självklar. Han börjar livet i den lilla staden Ulm i södra Tyskland den 14 mars 1879. Den medeltida staden ligger ungefär mitt emellan Stuttgart och München längs floden Donau. Och det är just till München familjen Einstein flyttar ett år efter pojkens födelse. I en trivsam lägenhet blir det snart ytterligare ett tillskott när dottern Maria, som kallas Maja, föds 1881. Och det är i hemmet i München som Albert är med om något otroligt när han är knappt 5 år gammal. En dag kommer hans pappa Hermann hem och räcker pojken en rund, underlig mackapär. Albert tar den i sina små pojkhänder och tittar fascinerat på saken han fått. Det är en kompass, berättar fadern, innan han reser sig, rättar till yllekavajen och går till rummet bredvid. Albert vrider och vänder på grunkan, men på något sätt pekar nålen alltid åt samma håll. Han begriper inte hur det är möjligt. Det är som om den styrs av något annat. Någon osynlig kraft.
Han beskriver själv att den här kompassen betyder jättemycket för honom, för det fick honom att förstå att det fanns krafter omkring oss i världen som kan påverka saker.
Det här är Gustav Källstrand, doktor i idéhistoria och verksam vid Nobelmuseet i Stockholm.
Pappan är viktig för det, hur det blev senare för Albert Einstein, eftersom han jobbade med elektrisk ingenjör och har en teknisk firma. De är också en familj som är ganska fritänkande. De är ju inte, de är en judisk familj, men de är inte direkt väldigt särskilt konservativa och ortodoxa. Så att de uppmuntrar liksom diskussion och debatt och de uppfostrar Albert till att vara ganska självständig, får man väl säga.
När Albert fascineras av kompassen är Tyskland ett nytt land. Det enas bara 8 år innan hans födelse av kungariket Preussen, vars strikta militärkultur sätter sin prägel på hela det nya landet. Och det är något den lille pojken inte har särskilt mycket till övers för. En dag står Albert med sina föräldrar mitt i folkvimlet på Münchens gator. En militärparad tågar genom stadens hjärta. Och soldaterna marscherar förbi sina uniformer, lackade stövlar och hjälmar med järnspikar på toppen. De rör sig så mekaniskt. Och Albert får ett gråtanfall av Guds nåde. Han klagar till föräldrarna att soldaterna inte ser ut att ha någon egen vilja. De styr inte sig själva. Inte förrän föräldrarna lovar honom att han inte behöver bli soldat, lugna pojken ner sig. Föräldrarna är förstående människor, alltså. Mamma Pauline är hemmafru och konstnärssjäl. Hon sätter en fiol i Alberts händer när han är 5 år gammal och ser till att han övar ordentligt. Pappa Herman är ingenjör och driver en fabrik ihop med sin bror. De uppmuntrar sina barn att tänka fritt, fatta egna beslut och inte bara göra som alla andra. En läxa Albert, minst sagt, kommer ta till sig. Men de fria tankarna går inte riktigt hem i grundskolan. Disciplin står högt upp på läroplanen och lille Albert gillar det inte det minsta. Han har svårt att komma överens med lärarna. Han tycker inte det går att vara kreativ eller originell när allt är så himla schemalagt och kontrollerat. Problemen med auktoritetsfigurer kommer vara med honom livet ut. Däremot är det inget fel på hans prestationer, speciellt inte i matte och naturvetenskap. Redan som liten utmärker han sig och klarar proven utan större bekymmer.
Alltså, det tyska skolväsendet kunde ju vara mer eller mindre strängt, som alla skolväsen. Och Einstein var väl inte lätt att ta som student, så kan man säga, eller som elev. Och han vantrivdes ganska mycket själv i skolan. Han tyckte inte om disciplinen och han tyckte inte om att göra det lärarna sa åt honom. Samtidigt hade han ju, det finns ju en myt om att Einstein haft dåliga betyg. Det hade han absolut inte. Han hade jättebra betyg. Speciellt i matte och naturvetenskap. Men han ifrågasatte lärarna och han hade svårt att sitta still och svårt att göra som de sa. Och han mådde inte särskilt bra. Han bland annat skickat in i en artskola och den disciplinen som var där stod han liksom inte ut med.
Ju högre upp i tonåren den brunögde pojken kommer, desto kaxigare blir han. En liten lättnad är att föräldrarna inte hinner tänka på hans attitydproblem och arga lappar från lärarna just nu. För pappa Hermans affärer går trögt. Så illa att han måste hitta något annat, bums. Så 1894, när Albert är 15 år gammal, berättar hans föräldrar att de flyttar till Milano. Alltså föräldrarna och lilla syster Maja. Inte Albert. Han får bo kvar i München hos släktingar och gå färdigt det sista halvåret i skolan. Många 15-åringar hade nog tyckt det var spännande att bo utan föräldrarna i ett halvår. Om än lite läskigare än de vill erkänna. Men för Albert är det mest den läskiga biten som känns. För på den här tiden i Tyskland måste alla pojkar göra värnplikt när de gått ut skolan. Och ända sedan han såg den där militärparaden har Albert varit övertygad pacifist. Inte en enda molekyl i honom är intresserad av soldatlivet. Så innan han fyller 16, alltså när han är klar med plugget i Tyskland, gör Albert något som både är emot samhällets normer, sviker föräldrarnas förtroende och dessutom kan vara olagligt. Väskan packas. Rocken kastas runt axlarna. Och några få sedlar och mynt trycks i fickan. Sen sätter sig Albert på ett tåg och reser till Italien. Hellre hoppar han av skolan än blir soldat. Föräldrarna blir ordentligt paffa när deras son dyker upp i Milano som vapenvägrare utan någon examen. Hur ska han kunna få arbete om han inte gått klart sin utbildning? Albert verkar inte särskilt brydd. Han är en självsäker och kaxig tonåring som ogärna håller sig inom strikta ramar. Det ska nog lösa sig, verkar han tänka. Och efter en kort tid i den norditalienska metropolen verkar det som att han får rätt. I Schweiz finns nämligen en högskola som inte kräver examen, där man kan komma in genom ett antagningsprov. Så, 16 år gammal, tar han resväska och fiolfodral i handen och sätter sig på ännu ett tåg. Den här gången går resan norrut, genom Alpernas branta höjder, skimrande gröna sluttningar och snöklädda toppar. Slutligen rullar ångloket in på Zürichs pampiga huvudstation. Under de väldiga stålvalven hoppar Albert av och letar sig ut från det stora stationshuset. Nu bär av mot Zürichs polytekniska högskola och antagningsprovet. Som han kuggar. Matte och naturämnen klarar han galant, men typ allt annat går åt skogen. Men som tur är, ser lärarna potentialen i den unga mannen. De vill gärna att han går på skolan, men övertygar den annars så envisa Albert att först gå ett förberedande år för att putsa upp betygen.
Och då fick han gå på en friare skola i Schweiz och läsa upp betyg. Och där fanns det liksom en annan sorts pedagogik som mer betonade kanske elevernas självständighet och deras nyfikenhet och förmåga att själva ställa frågor och hitta problem, vilket ju passade honom väldigt bra.
Ett år senare är Albert 17 och kommer äntligen in på högskolan. I samma veva kliver han in på det tyska konsulatet och lämnar in sitt pass. Han säger upp sitt medborgarskap, hälsar han. Den unge Albert är nu statslös. Men det bekymrar honom inte. Han betraktar sig som en världsmedborgare och kastar sig in i utbildningen. Målet är att utbilda sig till lärare i matte och fysik. Just de ämnena är han fenomenal på. Som vanligt är han väldigt medveten om sin begåvning och mopsar sig gärna mot lärare och professorer. Många föreläsningar skolkar han och promenerar hellre längs stadens breda gator där droskorna rullar tätt och hästhovarna klappar mot kullerstenen.
Det var ju mer tillåtande på så sätt att han inte varken hoppade av eller blev utsparkad. Men av alla som gick i hans årskurs så fick de flesta jobb på den här skolan efteråt. Och han var en av få som inte fick det. Och det fanns en anledning. Han var ju känd för att, som sagt, säga emot professorerna och ifrågasätta dem. Och ibland tänker jag mig att det där hade att göra med att de var konservativa och inte förstod att han var mer briljant än dem. Det har nog en del att göra med att han själv var ganska besvärlig.
Ett annat nöje är segling. Albert älskar att kryssa på Zürichsjöns turkosa vatten och låta naturens kraft styra. I sittbrunnen på en segelbåt kan han verkligen koppla av och släppa alla matematiska grubblerier. Kanske släpper han tankarna lite väl mycket. Ibland glömmer han att styra båten och går på grund otaliga gånger. Alla som seglar vet att det är i princip omöjligt att välta en segelbåt. Men är det någon som kan utmana fysikens gränser så är det Albert. Han kantrar minst en gång och vännerna hittar gärna på ursäkter för att inte hänga med honom på sjön. Överlag är han lite kufig och excentrisk. Till exempel hatar han att bära strumpor. Det stör honom för mycket när det går hål i dem. Därför väljer han hellre att inte ha några strumpor alls. Utom om man absolut måste.
Med tiden blev det också mer och mer av en gimmick. Men lite grann var det också. För han tyckte att medvetet sätt att också spara tid och energi. Han tänkte att jag tänker inte så mycket på hur jag klär mig. Jag har strumpor och sån sak. Då slipper jag tänka på det. Så då kan jag tänka på annat. Annars lägger man massa tid på det där. Det säger någonting att vi vet om det, men det hände ju att han reste ju mycket senare i livet och reste någonstans och så insåg han att nu vet jag inte vad jag är. Så gick han till närmaste telefonkiosk och så ringde han sin fru och frågade, var är jag? Och så kunde hon titta i hans kalender och se vilken stad han var i.
Men fru har han inte än. Först måste vi backa bandet till 1896. Kufigheten är alltså inget socialt problem. Albert är trevlig, rolig och bjuder gärna på sig själv. Helst av allt till unga kvinnor. Han är oblyg och karismatisk och har inga problem att skärma sig in hos damerna. Men det är framförallt en ung kvinna som sätter hans hjärta i gungning. Hon heter Mileva Maric och är den enda kvinnan i hans kurs. Det är inte många kvinnor som kommer in på högskolan på den här tiden. Men Milevas snille kan inte ens 1800-talets patriarkala strukturer sätta p för. Hon och Albert faller pladask för varandra. De tillbringar ändlösa nätter i varandras armar och otaliga dagar försjunkna i samtal om ekvationer och filosofiska problem. Men inte ens Milevas snillrika hjälp får Albert att ligga bättre till hos lärarna. Det hjälper knappast heller att han bara pluggar de ämnen han är intresserad av och struntar lite grann i resten.
Och det där tror jag att han romantiserar lite och tänkte att här vi ska kunna, vi pluggar fysik ihop och nu ska vi bolla idéer och samarbeta. Det som ofta hände med den typen av partnerskap var att för kvinnan lät det väldigt lockande från början och mannen tyckte också att det var romantiskt och fint. Med tiden så var det nog så att det där kanske var tanken var att hon skulle stötta honom mer än att det var ett verkligt partnerskap. Och så verkar det ha varit lite med Einstein och hans fru också. Att det var nog mer så att han skulle tänka och hon skulle kanske hjälpa honom. Inte bara laga mat, utan kanske också skulle kunna fixa några ekvationer och så. Men det var nog inte riktigt så att hon skulle vara jämbördig.
År 1900, när det är dags för slutprov, går det så där. Den 21-årige Albert klarar det, men får näst sämst betyg i hela klassen. Efter examen väntar en knepig tid. Mileva kuggar sitt slutprov och pluggar för omtenta. Samtidigt har Albert svårt att få jobb eftersom ingen lärare vill ge honom goda vitsord. Han hankar sig fram på extra knäck och korta vikariat som han ofta får sparken ifrån. Ibland kan han dryga ut kassan lite genom att spela fiol eller piano på någon bjudning. Men det ger inte allt för mycket betalt. Om det inte vore för matpaketen hans familj skickar skulle han gå hungrig.
Då skrev han brev till olika professorer i Europa och bad dem om att få jobba hos dem. Men då inledde han breven med att berätta att käre professor, jag har läst er senaste publikation. Här, följande fel hittade jag. Så gick han igenom felen och sen avslutade han med att det vore väldigt trevligt att komma och jobba hos er. Det blev för mesta nej. Så att han var inte duktig på att göra sig populär i den akademiska världen, kan man säga.
Under våren 1901 blir Mileva gravid. Albert har inte råd att gifta sig utan ett fast arbete. Och deras familjer blir inte direkt taggade över att paret lever i synd och väntar ett utomäktenskapligt barn. Under årets sista månader reser Mileva hem till Serbien där hon ska föda barnet. Albert kommer aldrig träffa dottern som föds i januari 1902. Vad som händer barnet är inte tydligt. De vanligaste teorierna är att flickan dör i scharlakansfeber eller att de adopterar bort henne kort efter födseln. Hur det än går till så återvänder Mileva till Schweiz och till Albert utan barnet. På sommaren 1902 kommer Alberts knapra tillvaro ljusna lite. Patentverket i huvudstaden Bern meddelar att han fått tjänsten som teknisk expert av tredje klass. Det är ett av de otaliga jobb han sökt och betyder att han ska gå igenom patentansökningar dagarna i ända. Men det hade nog kunnat innebära vad som helst. För Albert och Mileva är det en otrolig lättnad att det äntligen får in en fast lön till hushållet. Det betyder ju att de äntligen kan drömma lite större. I januari 1903 bestämmer det fritänkande unga paret att de fått nog av att leva i synd. Ingen av deras familjer tycker särskilt mycket om sitt barns val av partner. Alberts föräldrar tycker bland annat det är hutlöst att Mileva är 4 år äldre än Albert. De oroar sig också för att hon är för intellektuell, jagar sin egen karriär och inte ser efter hemmet ordentligt. Sen tycker båda föräldraparen att det vore bättre om barnen hittade någon från samma religion. Mileva kommer ju från en ortodox familj. Men trots invändningar från båda familjerna gifter sig de unga turterduvorna i Bern och tänker leva lyckliga i alla sina dagar tillsammans. Men riktigt så kommer det inte bli. Men det vet ju inte Albert ännu, som nygift och nyanställd. Han trivs dessutom på det nya jobbet. Efter en lite trög start, där han lär sig alla uppgifter och procedurer, blir han riktigt effektiv. Albert inser rätt snabbt att han kan avverka dagens sysslor på ett par timmar och tillbringa resten av dagen med att fila på matematiska frågeställningar. Men det är framförallt en fråga som gnager i huvudet på den 24 år gamle patentarbetaren. Vad skulle hända om man kunde färdas lika snabbt som ljuset? Enligt det han lärde sig på högskolan skulle ljuset stå stilla. Men det tror han inte stämmer. Men om han har rätt i sina misstankar så innebär det att allt han lärt sig i skolan är fel. Och att till och med Isaac Newton tagit miste.
Einstein var på patentverket i Schweiz. Schweiz är ett land som är ganska kända för sina klockor. Ganska mycket patent som han fick in handlade om mätning av tid. Och det var en tid när järnvägarna byggdes ut och man behövde ha tid. Klockor som fungerade när tågen som rörde sig. Hur skickar man signaler med telegrafer till rörliga tåg? Alltså att klockmätning hos saker som rörde sig, det var liksom precis sådana slags patent som han satt och tittade på. Och sen lägger han fram en vetenskaplig teori som där han liksom exemplifierar hela teorin med hjälp av klockor som rör sig på tåg. Typ. Så att det fanns ju uppenbarligen en praktisk dimension och så han trivdes nog ganska bra.
När han inte funderar på ljus och energi fortsätter livet med familjen som snart växer. 1904 kommer en liten pojke till världen som får namnet Hans Albert. Det här barnet går inte upp i rök utan både överlever och bor kvar hos sina föräldrar i Bern. Pappa Albert är barnkär och leker gärna med sin lilla grabb när han kommer hem från jobbet. Men nu ska vi inte inbilla oss att han är världens bästa familjefar. För Albert har ju alltid haft en kringflackande blick när det kommer till damerna. Det har inte ändrats, trots att han gift sig. Albert är otrogen, så ofta att inte ens han skulle ha lätt att hålla räkningen. Monogami är inte naturligt. Om man försöker tvinga sig till ett liv med bara en annan, blir det en besk upplevelse för alla inblandade, tycker Albert alltså. Och det är inte det enda bakslag Mileva står ut med som småbarnsmamma i Bern. För med barn att ta hand om är det nästan till omöjligt för henne att göra egen akademisk karriär. Hon går ensam med sonen på dagarna, medan Albert jobbar, träffar vänner eller letar efter nya romantiska äventyr.
Hela hans privatliv kan man nästan sammanfatta med det här. På samma sätt som hans vetenskap så ser man att han, det var hans förmåga att fortsätta vara som ett barn som gjorde att han blev en stor forskare. Om man tänker sig den egenskapen att fortsätta agera som ett barn i vuxna relationer, ja, då är det inte lika charmigt längre. Därför att han tänkte nog mest på sig själv och mest på sin egen forskning. Och var säkert trevlig när han var där, men han var inte särskilt bra på att ta ansvar, vad det verkar, för sina människorna omkring sig. De som kanske var i beroendeställning och behövde en mer kanske vuxen partner eller pappa.
Så här fortsätter livet ett par år till 1905, när Albert äntligen tycker att hans beräkningar är redo.
Den unge mannen skyndar genom Berns gator. De blomstermönstrade tofflorna smäller lätt när han småspringer över kullerstenen. Han parerar vant alla droskor på gatan och viker in genom pelargångar och gränder. I händerna håller han ett stort brunt kuvert. Färden fortsätter förbi barockpalatsen, som mest liknar stora gräddtårtor och statyerna av kända herrar i tunga rustningar. Till slut stannar han med svetten i pannan och lägger kuvertet på lådan. Sen kastar han en blick mot närmaste klocktorn och pustar ut. Jo då, kuvertet borde hinna med kvällsposten. Albert ler lite för sig själv, fiskar upp pipan ur fickan och strosar lugnt hemåt igen. Kanske anar han redan nu att brevet han just har skickat kommer att förändra hans liv och hela världens syn på tid och rum.
Inte konstigt att den 26 år gamle Albert har bråttom att posta sitt kuvert. Innehållet i det kommer att ändra förståelsen för universum. För nu är vi ju framme vid år 1905. Det kommer bli känt inom vetenskapskretsar som Einsteins mirakelår. Han skriver nämligen inte bara en banbrytande uppsats det här året. Han hinner med 4 stycken. I uppsatserna lyckas han bland annat, för första gången någonsin, bevisa att atomer faktiskt finns. Och dessutom bestämma deras storlek. Visa att ljus existerar, både som vågor och små partiklar. Och att ljuset rör sig i en relativ hastighet och en av naturens universallagar. Han sammanfattar förhållandet mellan energi, massa och ljus i sin numera berömda ekvation E är lika med MC upphöjt till 2.
En artikel bevisar att atomer finns på riktigt. En artikel som är hans doktorsavhandling. En artikel som visar att kvantfysiken fungerar, som man får Nobelpriset för senare. Och sen den sista artikeln är den särskilda relativitetsteorin. Så varenda en av de här artiklarna han skickar in skulle kunna vara både ett Nobelpris och en världsomvälvande upptäckt. Han gör alla de här och som sagt på slutet bara så en av dem råkar vara då relativitetsteorin som är kanske den allra mest kända. Det är ett rätt otroligt år kan man säga.
Detta kan ju få huvudet att snurra på vem som helst. Men det Albert lyckas med här gör honom på kort tid till fysikens nya stora löfte. Som en ung fotbollsspelare som spottar in mål i ungdomslaget och plötsligt får alla storklubbar efter sig. 1906 får Albert en doktorstitel från universitetet i Zürich och bjuds att tala på flera olika konvent och föreläsningar. Han går med stormsteg från titeln doktor till professor och hinner jobba i Zürich, Bern och Prag innan 1910, när Mileva och han får sin andra son. Vid det här laget har han sagt upp sig från patentverket och kan leva på sina forskningsjobb. Ett par år senare kommer han bli professor på sin gamla skola, Zürich Polytekniska. Då får han alltså sitta i lärarrummet med samma lärare som vägrade ge honom vitsord efter examen och tyckte han var en mopsig, arrogant elev. Men det är något som ligger och gnager i bakhuvudet på honom. Ni vet den där känslan när man har vänt upp och ner på vetenskapsvärlden, omdefinierat hur vi ser på universum, jorden och ljuset, men har glömt att förklara hur tyngdlagen spelar in i alltihop. Ja, då kan man känna sig bra dum. Och det är just så Albert känner sig under 1910-talets början.
Det finns ju ett sånt exempel som är väldigt känt, och som det att han sitter uppe på Patentverket 1907, så han är fortfarande kvar där. Och så tittar han ut, så ser han en person falla. Det är också en sån här hemsk historia, men en byggnadsarbetare som faller från en byggnadsställning. Och så slår honom att den här personen som faller fritt i jordens gravitationsfält ner mot marken, från den personens perspektiv, om den personen skulle blunda, så vet den inte om den befinner sig på jorden i fritt fall eller om den befinner sig ute i rymden utan att känna av gravitationen. Det är rätt konstigt. Det är rätt konstigt att komma på det, men det är alldeles rätt. Att när man faller fritt, så det är samma sak som att ta ut i rymden. Och nu får han motståndare ordentligt. Och inte alltid man forskar, utan också man filosofer. Men Einstein visar att, genom ett sånt där tankeexempel igen, att de visar inte hela världen, det är något som fattas här.
Han känner liksom att han lämnat ett stort gapande hål i sina uppsatser. Men ingen har kommit på honom ännu. Och nu tänker han lägga all vaken tid på att fylla det hålet med nya formler och slutsatser. Under tiden fortsätter jobberbjudanden dimpa ner i brevlådan. Slutligen hamnar Albert i Berlin. Här blir han direktör för ett prestigefullt institut. Och strax därefter blir han tysk medborgare igen. I sitt nya arbetsrum står han dag ut och dag in med fiolen på axeln, pipan i munnen och blicken på de väldiga griffeltavlorna han fyller med ekvationer. På pianolocket ligger berg med anteckningar och på hyllorna trängs massvisa volymer med gulnande papper. Han stormtrivs. Medan han njuter av jobbet går familjelivet i kras och passionen i äktenskapet är som bortblåst. Albert, som ju hatar strikta krav och hårda villkor mot sig själv, skriver ett minst sagt chauvinistiskt brev till Mileva under den här tiden. Där instruerar han henne hur och när han ska ha mat varje dag, när hon får tilltala honom, att hon aldrig ska förvänta sig närhet men samtidigt alltid vara till lags när han blir sugen. Han inleder också en affär med en kvinna som heter Elsa och är hans kusin. Inte undra på att Mileva och han ligger i skilsmässa kort därefter, under 1914. Men det här året är ju känt för annat än Einsteins skilsmässa. Första världskriget bryter ut och den hängivne pacifisten Albert förfäras av de hemska krafter Europas makter släpper loss. När några av hans främsta kollegor lånar sina skarpa hjärnor till krigsmaskinen och utvecklar nya vapen blir Albert djupt besviken. Han kan inte föreställa sig att i nästa storkrig kommer han själv bana väg för det värsta vapnet i mänsklig historia. Medan kulsprutorna maler sönder en hel generation vid frontlinjen sitter Albert i Berlin och jobbar vidare. Och mitt under krigets ransoneringstider publicerar han ännu ett vetenskapligt mästerverk. Den allmänna relativitetsteorin, som det kommer kallas. Det är en utveckling på en av uppsatserna från 1905. Men den här gången har Albert lyckats förklara hur tyngdlagen och ljus samspelar. Om den stämmer är det här en banbrytande upptäckt. Men än så länge är det bara en teori. Innan Albert får chansen att testa den i praktiken tar både kriget och hans äktenskap slut. Efter 4 långa års strid slutför han och Mileva skilsmässan. 3 månader efter att pappren skrivs under gifter sig Albert och Elsa. Vid det här laget är det 1919 och det är nu den 40 år gamle Alberts liv kommer förändras för alltid. För vid en solförmörkelse det här året lyckas en brittisk forskningsexpedition ta fotografier som bekräftar Alberts nya teori. Expeditionen kan nämligen se att andra stjärnor som ligger bakom solen på himlen ser ut att ha flyttats under solförmörkelsen. Det beror på att solens massa påverkar ljusstrålarna från dem. Med andra ord, ljus påverkas av tyngdlagen. Alberts teori stämmer. Löpsedlar över hela världen skriker ut att universums spelplan har ändrats. Newton är förlegad och en revolution är på gång inom vetenskapen. Allt tack vare en kufisk tysk med spretigt hår, mustasch och ett busigt leende. Vanligtvis brukar ju inte vetenskapliga rön ta första plats i tidningarna. Men efter kriget är det många som är trötta på att läsa om hemskheter. De vill ha något annat. Och Einsteins upptäckter passar perfekt. Plötsligt är det inte bara doktorander och snillen som känner igen Albert på gatorna. Vanliga människor ber honom förklara sin kända ekvation, frågar om ljusets hastighet och ber om autografer. De flesta fattar inte ett ord av hans texter, men de vet att han är kanske smartast i världen. Det är som att folk idag vill ta selfies med Messi, även om de inte kollar på fotboll ungefär. Mycket av 20-talet blir som en lång världsturné för den charmige matematikern. 1922 är han i Japan när han får ett telegram i handen. De tjocka svarta bokstäverna vill glatt hälsa att han tilldelats Nobelpriset i fysik. Det var ju en himla tur, för prispengarna, de har han redan lovat bort.
Det är ganska tydligt att det får ett stort genomslag snabbt, det här solförmörkelseexperimentet, eftersom han då känner sig bekväm med och att lova bort sina Nobelpengar till Mileva innan han då har fått något Nobelpris. Och hon går med på det, för att alla förstår att Einstein kommer få Nobelpris. Han är liksom den mest kända.
Årtiondet fortsätter med allsköns engagemang och resor. Han stöder Nationernas förbund, en föregångare till FN. Däremot blir han besviken när det blir tydligt att organisationen inte har särskilt mycket mandat i verkligheten. Under 20-talet samlar han dessutom in pengar till det första hebreiska universitetet i Israel och förespråkar ett judiskt hemland. Men det måste i så fall ske i samförstånd med traktens arabiska befolkning. Det är ett fredligt land han drömmer om. När han väl är hemma i Berlin är det fortsatta grubblerier och snilleblixtar om vartannat. Framstående kollegor som Niels Bohr, Erwin Schrödinger och det nya stjärnskottet Werner Heisenberg träffar han gärna och kan debattera i timtal om kvantteori och andra geniala ämnen. Så här fortsätter livet för det mesta under hela 20-talet och tidiga 30-talet. Det är nu han besöker Los Angeles och träffar världsstjärnan Charlie Chaplin. Men medan Albert turnerar världen tar mörka krafter grepp om en allt större del av den tyska befolkningen. Det är ju under 20-talet som nazistpartiet växer fram och skyller alla landets problem efter krigsförlusten på judar, kommunister och i stort sett alla som inte håller med om. Adolf Hitler ägnar flera tal åt att smutskasta Albert personligen och den fysik han går i bräschen för. Enligt nazisterna är det bara en judevetenskap som inte borde ha utrymme i Tyskland. och inte har något värde.
Men samtidigt som vi börjar bli superpopulär så, överallt i hela världen, så börjar också komma visst motstånd i Tyskland. För nu börjar de här antisemitiska stämningarna komma fram. Efter kriget så börjar liksom den politiska rörelsen växa fram som skeptiska mot judar överlag. Så när Einstein får Nobelpriset så kommer han inte till Stockholm. Det är för att han är på talarturné i Japan. Och ett av skälet att han är där, trots att Nobelkommittén har hört av sig sagt att det är nog bra idé om du håller dig i Sverige i höst. Så han fattade vad som var på att hända. Men att han ändå åkte var att det var andra som sa åt honom att det är nog bra om du inte är i Tyskland i höst. För att han var helt enkelt rädd för att det skulle kunna gå på tok helt.
Albert hatar nationalism. Det har han gjort hela livet. Och kallar det mänsklighetens mässling. Men han kan nu bara se på medan de våldsbejakande nazisterna får större plats i både samhälle och i riksdagen. Ju mer de får att säga till om, desto snabbare försvinner fri- och rättigheter. Tidningar censureras och judars medborgarskap urholkas i skrämmande takt. Alberts böcker bränns på bål tillsammans med verk av andra judiska författare. 100 nazistvänliga forskare går samman och skriver en sågning av Alberts teorier. Han svarar bara att om han hade haft fel hade det inte behövts 100 personer för att påpeka det. Bara ett enda fakta. Men hoten mot hans säkerhet går inte att skoja bort. 1932 pryder hans berömda ansikte en nazistisk tidning med orden "inte hängd ännu" in till bilden. Hans sommarhem utanför Berlin kastas omkull av brunskjortor som hoppas hitta Albert i huset och göra upp med honom en gång för alla. Tack och lov är varken han eller hans fru Elsa hemma. De är ute på en av sina otaliga resor och just på väg tillbaka till Tyskland när de hör talas om vad som hänt. På våren 1933 instiftar Hitler en ny lag som förbjuder judiska invånare att inneha offentliga ämbeten, som exempelvis att vara direktör för ett forskningsinstitut. Paret Einstein stannar i Belgien ett par månader medan de planerar framtiden. Under denna tid kliver Albert in på tyska ambassaden i Bryssel. För andra gången i sitt liv lämnar han in sitt pass och säger upp sitt tyska medborgarskap. Han tackar också ja till ett erbjudande från Princeton-universitetet i USA.
Alltså, Tyskland var det absolut största vetenskapslandet för den här tiden. Men fler och fler forskare på 30-talet börjar ju lämna, och USA är det land som väldigt många reser till. Det är där han får en bra fristad, och han får också ett bra jobberbjudande för där han hamnar. Det är som ett Institute of Advanced Studies i Princeton där man ska bygga upp ett ny forskningsmiljö där han egentligen får åka och göra lite grann vad han vill. Chefen därifrån frågar hur mycket han vill ha i lön, och då säger han $3,000. Och då ser den här chefen förvånad ut och då frågar han, ja, vad är det för mycket? Klarar jag mig på mindre? Då sa den här chefen, jag tror jag ska förhandla med min fru istället. Och hon fick upp lönen till $15,000.
1933 kliver Elsa och han ombord på en atlantångare och lämnar nazisterna, Tyskland och hela Europa bakom sig. Albert kommer aldrig besöka kontinenten igen. Paret flyttar snart in i ett typiskt amerikanskt förortshus i vitt trä med stor veranda. I det här fina huset med trimmade buskar längs tomtgränsen kommer Albert ha några av sitt livs tuffaste år. I mitten av årtiondet blir Elsa sjuk. Både hennes hjärta och lever börjar svikta. Och emellanåt lider hon fruktansvärt. Alberts respons är inte att sitta vid hennes sida dagarna i ända och lova att det kommer bli bättre. Istället begraver han sig i arbete som någon slags flykt från den svåra verkligheten. Det kanske han ångrar, för den 20 december 1936 dör Elsa. Efter hennes död kastar sig Albert istället ännu mer in i sitt arbete än förr. Han kommer aldrig gifta sig igen. 30-talet är också tiden då den gamle pacifisten Albert kastar sina övertygelser åt sidan. Nazisternas framfart får honom att omvärdera läget och komma fram till att ibland kanske krig behövs för att utrota sånt gränslöst hat och våld som nazisterna bär med sig. Och det här beslutet kommer påverka hela världen i grunden. För under slutet av 30-talet lyckas några tyska forskare dela en uranatom. Det klarar de tack vare Einsteins upptäckter och ekvationen E är lika med MC upphöjt till 2. Albert har förstått att en delad atom kan frigöra stora mängder energi. Men nu blir det tydligt hur stora mängder det rör sig om. Att man kan göra en fruktansvärd bomb av den här teknologin. Och just nu, 1938, verkar tyskarna vara närmast det målet.
Det som hände runt slutet på 30-talet är att efter den här upptäckten, 1938, att det går att faktiskt omvandla materia till energi, så kan man säga att då slutar man publicera artiklar om det här. Det är liksom hemligstämplas, det är locket på överallt. Och forskarna i USA förstår att i Tyskland finns det forskare som uppenbarligen som kan det här. Därför att de som upptäckte bor där. Och tyskarna förstår ju förstås också det här. Så att då plötsligt så börjar forskarna förstå att det här är farligt.
Kanske trodde politiska ledare i USA och Storbritannien att teknologin fortfarande var långt borta. Men under sommaren 1939 går det inte längre att blunda för det faktum att atombomben är på väg att bli verklighet. Det får en grupp forskare att ta saken i egna händer. De skriver ett brev till presidenten i USA.
Det var alltså exilforskare. Hur ska de här forskarna förstå att det här måste vi göra innan tyska forskarna gör det? Jo, då går vi till Einstein och ber honom sätta sitt namn på ett brev till president Roosevelt. Så det var inte Einsteins initiativ från början, men han gick ner på det. Och var orolig för det här efteråt. Det var ett stort steg. Samtidigt så menade han att det var en korrekt varning, för det hade varit värre om tyskarna hade lyckats bygga en atombomb och inte amerikanerna. Men dessutom var det så att Einstein var pacifist länge, men han var inte pacifist inställd till Nazi-Tyskland.
Brevet tror många övertygar Roosevelt att tillsätta en forskargrupp som kommer skapa det värsta vapnet i mänsklighetens historia. Albert är ju känd krigsmotståndare, och därför räknar USA:s regering honom som inte helt pålitlig under världskriget, som bryter ut en månad efter brevet skickas. Därför kommer han inte ingå i den grupp som får i uppgift att bygga bomben. Men vetenskapen de använder bygger till stor del på Alberts upptäckter. Om vi hoppar fram nästan 6 år i tiden till våren 1945 närmar sig kriget sitt slut. Hitlers tredje rike är på ruinens rand och de har fortfarande inte lyckats bygga någon atombomb. Albert försöker nu kontakta USA:s president igen och bönfaller att amerikanerna ska skrota sina egna försök att bygga bomben. Men nu är det inte den lyhörde Roosevelt som sitter i Vita huset, utan hans efterträdare, Harry Truman. Och han spår att efter kriget kommer den stora kampen vara mot Sovjetunionen, som man för tillfället är allierad med. Han vill visa sin framtida fiende USA:s makt och dessutom trycka till den andra stora fienden i kriget utöver Tyskland, alltså Japan. I augusti 1945 faller en ensam bomb över hamnstaden Hiroshima. Medan planet som burit den hastigt svänger hemåt detonerar för första gången en atombomb i krig. På några sekunder raderas Hiroshima från jordens yta. Tiotusentals människor blir till damm. Ännu fler friteras i strålningen och dör i ofantliga smärtor i efterspelet. 3 dagar senare fäller amerikanerna en bomb till över staden Nagasaki med samma utfall. Atomåldern är här och det är Alberts banbrytande forskning som gjort den möjlig. Albert själv kommer kalla brevet till Roosevelt för sitt livs största misstag. Hade han vetat att tyskarna inte skulle lyckas bygga en bomb hade han aldrig skrivit det, säger han senare. Efter kriget kliver Albert tillbaka i rollen som antikrigsaktivist. Han engagerar sig också i USA:s medborgarrättsrörelse och mest av allt i anti-atombombsfrågan. Sina sista år lever han i stillhet i Princeton. Varje dag kan man se den vithårige herren med lite för korta byxor promenera längs universitetsstadens gator och portgångar. Ofta har han en vän eller kollega bredvid sig, djupt försjunken i samtal om allt och inget. Han sysselsätter sig med att försöka ta fram en slags universalteori som ska binda ihop alla formler inom fysik, matematik och naturens lagar till en enda vacker ekvation. Men dit hinner han aldrig. Den 15 april 1955 läggs han in på sjukhuset i Princeton med ett brustet kärl nära hjärtat. Han vägrar opereras med förklaringen: jag har gjort min del. Nu är det dags att gå. Jag gör det elegant. 3 dagar senare dör han, 76 år gammal. Albert Einstein ändrar hela vår uppfattning om tid, rum och universum. Genom frispråkighet och fria tankar tar han världen in i en ny tid och banar väg för mycket av den forskning som pågår idag. På gott och ont lyckades han, med bara sin hjärna som verktyg, öppna dörren till en ny tidsålder och ändra historien för alltid.
Jag tycker att det är de bästa sätten att visa Einsteins inflytande. Jag tänker att de 2 viktigaste sakerna han hade fel om. Hans teori är så att universum borde växa fortare och fortare. Och det tyckte han verkar konstigt, så han lade till en ekvation som förklarar varför inte gjorde det egentligen. Det var hans ena misstag, därför att det visar sig att universum faktiskt växer. Och den växer precis på det sätt som han sa att det inte kunde göra. Det andra sättet sakerna sa var att det finns en effekt av kvantfysiken är att partiklar som man kopplar till varandra kan vara sammanflätade. De kan hänga ihop, så det man gör med den ena påverkar den andra på oändligt stora avstånd. Och det kan inte stämma, så han beskrev matematiskt varför det inte stämmer. Båda de här 2 sakerna alltså visade sig vara sanna. Så till och med Einstein hade fel, så hade han fel på sätt som då har genererat ett antal Nobelpris. Det säger någonting om både hans inflytande och hans kreativitet.
Du har lyssnat på historien om Albert Einstein med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger. Och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger och produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
En del av